Så, som ni hörde innan så heter jag Julia, går andra året på gymnasiet och är med här i församlingen. Och jag är verkligen så glad att jag ska få tala här idag och att jag fick frågan. Och jag tänkte börja med att berätta en sak innan jag går in i själva predikan. Och för ett litet tag sedan så var det en kväll som jag hade lite svårt att sova. Och jag kände på något sätt att det fanns någonting inom mig som bara ville ut. Så jag tog upp ett block och började skriva. Och jag fick massa bibelord till mig och började skriva om de här bibelorden. Och fick fler bibelord och började bara skrev. Och sen kände jag helt plötsligt bara att nu kan jag sova igen. Så la jag ifrån mig det och så somnade jag. Och sen några veckor senare så fick jag då frågan om jag ville predika. Och så sa mamma då att det är ju bönemånad. Så om du vill kan det ju handla någonting om bön eller liksom, ja, med något inom det temat. Och då sa jag att jag skulle fundera och be för det här. Och då tog jag upp mitt anteckningsblock. Och då handlade allting det här just om bön. Så jag tyckte det var väldigt häftigt. Bara att Gud är verkligen för och kan ha en sån stor plan. Verkligen. Så vi kan börja med att be tillsammans. Tack Jesus för du är så stor. Och tack Gud för att vi får ha en relation med dig och för att du vill möta med oss här idag. Tack för varenda en som är här idag. Jag ber att du bara ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Och det som inte är från dig, att det bara ska få gå förbi. Men att vi verkligen ska ta till det som är från dig. Och tack för att du vill tala till var och en idag på ett alldeles speciellt sätt. Och du vill möta oss och du vill bara få vara med oss. Och jag ber verkligen nu att vi verkligen bara ska kunna hålla fokus på dig och öppna oss för det som du vill säga idag. Amen. Så rubriken för dagens predikan är kraften i bön. Och jag har tre stycken punkter som jag tänkte att vi kunde köra igenom. Och den första punkten är bön påverkar. Och jag tycker att vi hoppar direkt till Apostlagärningarna 12 och 1. Och läser fram till 11. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt att ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en herres ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom, sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och såg den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han, nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Alltså, kung Herodes, inte den Herodes som var kung när Jesus föddes, utan hans sonson, alltså hans barnbarn, var den här kung Herodes. Han betedde sig väldigt dåligt mot dem i församlingen och till och med Jakob blev ju avrättad. Och judarna tyckte om det här, så därför ville kungen fortsätta. Så därför grep han ju då också Petrus. Och natten innan han ska ställas inför folket så kom ju en ängel och rädda honom genom Herrens hjälp. Och en väldigt viktig sak i den här texten är församlingen bad uthålligt till Gud för honom. För det är efter det här som allting förändras. Det är då som Petrus räddas. Och i andra översättningar står det även församlingen bad ivrigt eller församlingen bad innerligt. Så församlingen verkligen bad för det här och liksom kämpade i bönen för att Petrus skulle bli fri. Och ni såg ju hur många vakter som liksom vaktade honom. Men ändå så hände det här genom att de bad och de stod fast och Herren hjälpte dem. Och det är så att hela Bibeln är ju full av exempel där Herren griper in när vi ber för någonting. Och jag tror att det är så i våra liv också, att Gud, vi kan titta tillbaka och se hur många bönesvar vi faktiskt har. Och ibland kan det vara så att vi ber för saker, men sen tänker vi inte på att det faktiskt hände sen, utan att det bara hände. Men vi tänkte inte på att vi bad för det, men faktiskt så bad vi för det och det var kanske därför det hände. Så bönen är väldigt starkt, det är ett starkt andligt vapen som vi har. Och när vi ber om någonting i Jesu namn, då händer det saker. Och i Johannes 14:14 så står det: om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och ibland kan det vara så att vi förstår inte vad som händer och vi får inte bönesvar direkt. Och ibland kanske Gud har en annan plan än just det vi tänker. Men ibland kan man också tänka den här bilden, ni kanske har hört det här innan. Att man ser som liksom det man ber om finns på andra sidan av en mur. Och den här muren som finns emellan är uppbyggd av stenar. Och för varje gång man ber plockas en sten bort. Och det kan vara olika många stenar. Ibland kanske det är två stenar, men ibland kanske det är många stenar. Men det händer saker när vi ber, för bönen påverkar. Och jag tror inte bönen bara kan förändra situationer, utan det kan också förändra vår inställning. Att när vi ber för saker så lägger vi det i Guds hand. Och vi litar på att han tar hand om det. Och det ger oss hopp och lättnad. Och det är skönt att bara våga lita på att Gud tar det här. Så glöm inte att bön påverkar mer än vi tror. Och glöm inte att kolla tillbaka på vad Gud faktiskt har gjort. Sen andra är bön är relation. Och bön, det är ju att prata med Gud. Och så är det ju verkligen, för att Gud vill ju ha en relation med oss. Det är det han är intresserad av. Och Gud är ju både vår bästa vän och pappa. Men trots det här så kan det ibland bli som att vi går in i en bubbla när vi ber och bara sitter och inte tänker på vad vi säger och inte tänker på vem vi ber till. Men det är ju faktiskt Gud som har skapat oss och skapat den här jorden som vi ber till. Han vill vara nära oss. Och eftersom han har skapat var och en av oss unika, så vill han komma åt ditt hjärta och med dina ord. Så vi behöver inte säga massa konstiga ord som vi knappt vet vad de betyder, utan det är med våra ord och med vårt hjärta vi får komma inför Gud. Och ibland kan det liksom bli så att vi tänker att Gud är någon slags vd som man inte får prata med. Men så är det ju inte, för Gud, Guds ord säger att han vill ha en relation med oss. Och Jeremia 29:12-13 står det: ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så alltså vill Gud möta oss. Och det som är så bra med Gud är ju att han alltid har tid. Och vi kan vända oss till honom oavsett vad vi liksom vill be för. Det kan handla om skola, jobb, ekonomiska problem, relationer. Eller enkla vardagliga saker som att bara hitta sin mobilladdare. Och jag tror att jag har sagt det här innan, men för ett tag sedan i skolan så hade vi ett prov. Oförberett, och sen kom det en fråga som jag inte hade någon aning om vad jag skulle svara på, och då tänkte jag bara: Gud, hjälp mig. Och så bara fick jag någonting till mig, och jag hade ju ingen aning om det var rätt eller fel, för jag visste inte. Så bara skrev jag det och bara: då får jag väl lämna in det, för jag vet inget bättre. Och sen när jag fick tillbaka det så var det exakt rätt, och jag hade ingen aning om det här. Och Gud bryr sig om sådana små saker. Alltså tänk mycket han bryr sig om dig. Och det var någon gång någon som sa: bön är vårt hjärtas modersmål. Och så är det ju verkligen, för alla människor i alla länder kan ju vända sig till Gud med sitt hjärta. Och vi är skapta för en relation med honom och till Guds avbild. Så bön är någonting naturligt, att prata med Gud, att umgås med Gud. Och det som är så bra också med Gud, det är att han säger till och med till oss: lägg era problem på mig så ska jag ta hand om det. I Filipperbrevet 4:6: gör inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och det är så skönt att vi liksom får tillgång till det här genom Guds nåd, att vi bara kan lägga våra problem på honom och få våga lita på att han tar hand om det. Och för ett litet tag sedan så var det en kompis till mig som var volontär på Hawaii, på YOM. En del av er kanske känner till det, det är som en missionsskola eller bibelskola. Och då volontärarbetade de ju där i 3 månader. Och det är väldigt fint på Hawaii. Jag vet att en del av er har varit där. Med havet och alla berg och alla växter. Och det är verkligen jättefint. Och sen la hon ut en bild på Instagram. På havet, och så var det solnedgång. Och så skrev hon så här till bilden. My life is in the hands of the maker of heaven. Och det bara slog mig så hårt att det här är verkligen sant. Tänk att han som har skapat allting, han som har skapat himlen och allt vackert här på jorden, han får vi lägga våra problem till och vårt liv i hans händer. Det är helt fantastiskt. Och det är verkligen så häftigt att se vad Gud gör. För när min kompis då åkte till Hawaii så hade hon ett helt annat typ av liv än när hon kom tillbaka. Och hon hade aldrig nog lagt ut det här innan, tror jag inte, innan hon åkte dit. Så det är verkligen häftigt att se vad Gud gör genom att vi bara väljer att tjäna honom och stå med honom. Och det är ju så att det är inte bara vi som pratar med Gud, utan Gud vill ju prata med oss. Så det är viktigt att vi spenderar tid och bara lägger ifrån oss allt som vill ta vår uppmärksamhet. Och att vi verkligen prioriterar tid med Gud för att vi ska kunna höra hans röst och lära känna honom ännu bättre. Och det är ju så med vilken vän som helst, att man måste ju spendera tid med någon för att lära känna den ännu bättre. Det är ganska logiskt. Och jag tror att det är så med Gud, att det är viktigt att vi verkligen tar tid och läser Guds ord och umgås med Gud och lovsjunga för att vi ska lära känna honom ännu bättre och känna att vi lever nära honom. Och Gud håller alltid sina löften. I Psaltaren 145 och 13 står det: ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Så glöm inte att Gud, han vill ha en relation med dig och han vill att du ska vända dig till honom. Sen tredje och sista punkten är be för andra. Och för ett tag sedan i skolan så var vi på en föreläsning om psykisk ohälsa. Med en psykolog som heter Jenny Klefbom. En del av er kanske känner igen henne. Hon har varit på Nyhetsmorgon bland annat. Och då pratade hon lite om hur man ska leva för att må bra. Och då var en av de här grejerna att hjälpa andra. Och det är precis det som Bibeln säger. Så liksom, jag tänkte direkt bara att det är från Bibeln. För i Filipperbrevet 2:4 står det ju: se inte på ditt eget bästa utan tänk på andras. Och gyllene regeln känner ni ju till. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Och att hjälpa någon annan genom bön är ju väldigt kraftfullt. För att om vi ber för någon annan och hjälper den att be för den problem eller de svårigheter som de möter, så kan det verkligen hända saker. Och ibland kanske det är som den här muren. Att det krävs mycket bön och mycket tid, men det händer någonting när vi ber. Och även om vi kanske inte ser ett resultat just nu, så kanske vi ser ett resultat i framtiden för det här vi har bett för. Och det är inte bara så att det är liksom just den här personens situation som förändras, utan det kan också vara så att er relation emellan er förändras. För att när man ber för en annan människa så börjar man se på det sättet som Gud ser på den här personen. Att den är älskad och att den har ett värde och att det finns en plan. Och liksom, det gör verkligen någonting. Det är någonting så fint att lägga ner sin tid till att be för någon annan. Den tiden som man skulle kunna lägga på något annat väljer man att ge till någon annan för att be för dem. Så det är verkligen någonting så fint. Så jag skulle vilja utmana er att välj en person som ni regelbundet börjar be för. Och se dels vad som händer i den personens liv, men även vad som händer i relationen emellan er. För det gör verkligen skillnad, för bönen den påverkar. Så alltså hade vi först bön påverkar. Och genom att församlingen bad uthålligt för Petrus så kunde de göra honom fri. Och det var genom bön. Och det här är någonting som vi tror på. Vi tror på att Guds ord är sant och vi tror på att det har hänt. Och vi tror på att det här kan hända i våra liv. Att Gud kan sätta människor fria genom att vi ber. Bön är relation. Och det är viktigt att vi prioriterar att ta tid med Gud för att lära känna honom ännu bättre. Och det är ju faktiskt så att jag tror inte att någon av oss här inne har ångrat att man har tagit tid med Gud. Alltså man ångrar inte att man ber för någonting och man ångrar inte att man lär känna Gud ännu bättre. Utan det är någonting av ett evigt värde. bilen kan få en buckla imorgon eller Instagram kan sluta fungera om en vecka. Men att lära känna Gud ännu mer, det har ett evigt värde och det spelar roll för att bygga Guds rike. Och be för andra. Välj en person som du ber för. Be uthålligt. Och se vad som händer. Se vad som förändras i personens liv och se vad som händer i relationen emellan er. Och det kan vara som muren. Det krävs många stenar eller kanske krävs några få stenar för att få bort det. Så att verkligen ta tid för bön, för det är viktigt. Och det får oss ännu närmare Gud. Och vi får en helt annan relation till andra människor och till Gud. Och det är verkligen någonting som är så viktigt, för att Gud har gett oss det här för att vi ska använda det. Och inte för att vi bara ska använda det någon gång då. Utan det här är någonting som verkligen ska vara vårt liv. Så jag tänker att vi kan be tillsammans till sist. Tack Jesus för att du dog på korset för oss. Och tack för att vi kan ha en relation med Gud. Och för allting fint som vi får tillgång till genom Guds nåd. Och tack för att du vill möta oss Gud. Tack för att du har en så stor plan. Och för att när vi vänder oss till dig med hela vårt hjärta så kommer du möta oss Gud. Och tack för att vi bara får lägga våra problem i din hand. Tack för att du säger att du tar hand om dem. Du tar det. Och tack för att vi bara kan få be för andra. Det är en välsignelse Gud att få be för andra. Att se andra på det sättet som du ser dem. Gud, låt oss bli mer lika. Så som du ser på andra, att vi också ska se dem på det sättet Gud. Amen.